på den idén. Han lät sy samman vinkorkar till sular.
Väldigt många kreativa lösningar på en sån här,
väldigt många kreativa
i den här, under den här tiden. Kan man sammanfatta det så?
Ja, verkligen. Och det där fortsatte även efter kriget.
Va?
För då ritades modekartan om ganska så rejält. Men vet du, det tar vi i nästa avsnitt.
Nästa avsnitt. Jag kan knappt hålla mig. Jag känner att det är så bra att vi, du och jag, håller på att göra en andra världskrigets special.
Modespecial.
Just det.
Det är public service.
Det är det verkligen. Mer om efterkrigstiden då, nästa vecka. Tack, Susanne Ljung.
Tack, Samanda Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Om en dryg timme ska det handla om gjutjärnspannor i programmet Meny. Närmast här i kanalen Vetenskapsradion Historia efter nyheterna. Klockan har blivit 1.
USAs president Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25% till 50%. Det sa han vid ett tal för stålarbetare i Pennsylvania. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Så Sverige, Socialdemokraterna vill testa att sänka straffmyndighetsåldern för allvarliga brott från dagens 15 till 14 år. Det här beslutade partikongressen ikväll efter en hård debatt. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Ja, men vi ser en helt horribel utveckling i vårt land. Bara de här senaste åren har vi sett en 200-procentig ökning av antalet barn under 15 år som är involverade i mordärenden.
En statlig utredning föreslog i januari att sänka åldern för när en ung person kan straffas för brott. Från 15 till 14 år för särskilt grova brott. Utredningsförslaget har mött kritik från bland annat Rädda Barnen. En kritik är att ännu yngre barn kan dras in i brottslighet. En annan att unga i så låg ålder inte blir hjälpta av fängelsestraff. Men nu kommer alltså Socialdemokraterna att driva frågan om sänkt straffbarhetsålder. Och så här säger Teresa Carvalho om kritiken.
Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg. Men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid.
Reporter var Ivan Garcia. En grävling ställer till det för försvaret i Skövde, rapporterar P4 Skaraborg. Grävlingen har bosatt sig under ett hus på regementet P4, men Fortifikationsverket som äger marken menar att djuret riskerar att skada både huset och människor som rör sig på området. Därför har man nu ansökt om tillstånd att få fånga och avliva djuret. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Lyssna på Brottsutredarna med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara Kristin Meissner för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven precis.
Vi rör oss bakom kulisserna i polisens arbete.
För att jag skulle kunna snickra ihop en alternativ gärningsman på en pisskvart.
I granskningar av spännande fall.
Vi vardar ju i snor med dem under vissa år. Så det smällde ju överallt.
The assumption is the mother of all fuck-ups. Då drar ju utredningen åt ett visst håll, va? Istället för att titta på vad är det som är fakta. Vad vet vi egentligen?
Måndagar i appen Sveriges Radio Play. Och torsdagar 11.35 i P1.
Och i programmet som vi har här i natt handlar det om en gigantisk polisutredning. När brottsutredarna tittar närmare på bevisen mot Skandiamannen Stig Engström i nedlagda Palmeutredningen. Vi hör brottsutredarna strax efter 14:30. Nu är det hög tid att lämna över till Tobias Svanelid och Vetenskapsradion Historia.
Vi have thousands of people that are some murderers and some drug dealers and some of the worst people on earth, some of the worst, most dangerous people on earth. And I was elected to get them the hell out of here. And the courts are holding me from doing it.
But even given those numbers that you're talking about, don't you need to uphold the Constitution of the United States as president?
I don't know.
USA befinner sig i en konstitutionell kris enligt många bedömare. Och i Vetenskapsradion Historia uppmärksammar vi institutionen som vill gjuta olja på vågorna. Men vi börjar i den största massavrättningen i Sveriges historia. Jag heter Tobias Svanelid. Det var den 1 juni 1675, för exakt 350 år sedan, som 71 personer marscherade upp mot sin dödsdom på Bålberget i Kramfors, anklagade för häxeri och trolldom. Det är Sveriges största avrättning i fredstid och en massavrättning som ger svallvågor än i våra dagar. Tillsammans med historieguiden Håkan Sjöberg begav sig Urban Bestadius ut på en vandring i de häxanklagades fotspår. En vandring som börjar vid fängelsehålan.
Här hölls då de här fångarna, alltså främst kvinnor då, som hade blivit dömda i rättegången där 1674 för trolldomsbrott och umgänge med djävulen och resor till Blåkulla. Och här fick de då sitta ifrån, alltså i oktober hölls den rättegången. Och här satt man ända en del till mars 1675 och ända fram till 1 juni när den stora avrättningen skedde. Så att det är ju bra lång tid, halvår här i en sån här källare i den här svåra tiden. Det var ju missväxt och hungersnöd och det är ovanligt stränga liksom, väderlek, för den lilla istiden var ju väldigt påtaglig just den här tiden. Så att det var ju svårt att ordna, så att det var ett elände för människor. Och sitta här då, utstött ur gemenskapen, hatade de pesten här i en källare. Det är nästan ofattbart.
Ja, och framförallt ofattbart idag, för när vi står här nu, jag menar vi har en åker framför oss och sen har vi den här skira vårgrönskan, björkarna som börjar slå ut här i ljusgrönt, varmt fågelkvitter. De satt här vinterhalvåret, snö, becksvart ute, svinkallt helt enkelt.
Ja, och sen var det också att de var ju så många, 71 stycken, som skulle då få mat av sina anhöriga. Och sina anhöriga, de var ju utstött, de var ju hatat, de hade skymfat landet och sina familjer. De hade ju haft sex med djävulen. Så man kan ju bara tänka, ja, de fick väl, och om det ens fanns inget att äta.
Ska vi ta gå in och se hur det ser ut?
Ja då, det ska vi göra. Ska jag ta fram min ficklampa.
Och det är två trädörrar med järnbeslag, stora järnringar. Och så kommer man in i ett rum där vi, ja, nu är inte vi jättelånga, någon av oss två. Det är nätt och jämnt så att man kan stå upprätt här.
Ja, det är bara någon decimeter upp till taket.
Men när man kommer in nu så är det först en halv som kan vara 2 gånger 4-5 meter någonting, va? Och så öppnar det sig en öppning till vänster och en öppning till höger. Och det är becksvart, nu tänder du ficklampan. Ska vi gå in och se hur det går in här, ja. Går inte vänster. Oj. Ja, nu går det inte att stå upp. Jo, det är precis att det går att stå upp.
Ja, det här är ju en sån här källare med som är valv. Det
luktar grotta här inne.
Ja, och det här var ju, det är ett fantastiskt bra sätt att lagra då, rotfrukter, sylt, allt sånt där i den här miljön. För här är liksom, när de är välskötta och fungerar, då håller den en jämn temperatur genom året.
Men alltså här inne trängdes då, i de här två rummen, för det finns ju ett till likadant här. Då trängdes de, det är svårt att förstå, 71 personer. Hur sjuttsingen fick de plats, tänkte man. För det här rummet är inte heller, det är stort som det här första rummet ungefär.
Ja, vad kan det vara? Det är 5 gånger 4 meter någonting. Halm på golvet då. Men det är inte säkert att samtliga satt i just den här källaren. Det fanns ju fler källare. För det här var ju som sagt hungersnöd, missväxt, hungersnöd, så att det var nog inte så mycket förråd i källarna faktiskt.
Och de satt så här inne i mörkret och kylan, var då från oktober ända fram till juni?
Ja, det är ju faktiskt så att det är 9 stycken som tas ut redan i slutet på mars för att avrättas. Sen är det 62 stycken som avrättas 1 juni.
Du Håkan, alltså, trots att det är en försommardag, strålande sol och varmt så här inne, så kylan skär genom märg och benen. Ska vi gå ut och ställa oss på utsidan istället?
Ja, det kan vi göra.
Och en kanske lika vacker försommardag för 350 år sedan så öppnades alltså de här dörrarna och de här kvinnorna släpades ut till Torsåkers kyrka. Vad var det som hände där?
Ja, där skulle det hållas fångepredikan. Och så fick man då också tillfället att göra den här viktiga ritualen. Ta nattvarden och få förlåtelse för sina synder. Rädda sin själ undan evig förtappelse. Det var jätteviktigt för människor. Då förlät ju prästen dig. Han var ju förlängare från Gud. Han förlät dina synder.
Och vad hände då efter att de har varit i Torsåkers kyrka?
Ja, då blir det en lång Golgata-vandring upp till avrättningsplatsen på Bålberget. En halv mil ungefär.
Ska vi ta och vandra en bit i deras fotspår?
Ja, det kan vi göra. Ja, vi gjorde ett stopp här i Torsåkers kyrka. Det är ju en gammal plats. Torsåkers kyrka är ju uppförd någonstans tidigt 1200-tal. Och platsen är faktiskt ett hov. Och ett hov var ju ett gammalt sån här kultplats under hednatiden. Och nu hör ju också namnet på Örsarbassok, den här Torsåker.
Och den här kyrkan spelar också en viss roll i berättelsen som vi ägnar oss åt idag. Det här häxmorden för 350 år sedan.
Ja, det var ju det här pastorat, eller det här gälde som man kallar på den här tiden. De här tre socknarna, det var Torsåker, Ytterlännes och Lilla Dal, nuvarande Kyrkdal, som var inblandade här. Och här satt alltså kyrkoherden Vatrangius som styrde just det här gäldet. Och så hade han också ner Ytterlännes till sin hjälppräst och Laurentius Horneus, en grym och hård präst faktiskt. Som har, ja, de här två prästerna sticker faktiskt ut som dåtidens häxjägare faktiskt. Tack vare dem som är hysterin fick den här omfattningen i den här bygden. Mitt under den här hysterin, det var ju väldigt liksom, rabalder i hela landet. Och det var ju många kvinnor som var änkor tack vare krigen när männen försvann. Och svåra tider, man måste skicka ut ungarna, fick ut och tigga. Och den här ryktespridningen, fantasierna, den svepte ju fram som en dimma överallt här. Och det här var också för många ungdomar ett sätt att förtjäna pengar och mat. I och med att man hade det här hotet att man kunde peka ut kvinnor. Och så var det två grabbar utifrån Nordingen, alltså ut vid kusten. Som hade fått lurat i pressen att de kunde se ett märke på kvinnor som hade varit i Blåkulla. Där djävulen märkte sin boskap. Och det var ju osynligt för vanligt folk. Men de här grabbarna övertygade prästen att det här kunde de se. Så han anställde de här två grabbarna. Visgossarna, inte för att de var visa och kloka, utan för att de kunde visa det här märket. Här utanför kyrkporten. Och så samlar man, jag är inte säker på att man samlar hela gället, alltså både från Dal och Ytterlännes till moderkyrkan, men det är inte otroligt. Och så in i kyrkan, folket, och så får de prästna en hård predikan där man läser en speciell häxbön som man var anmodad att läsa. Och sen då kommer folk ut på kyrkbacken här i den porten i vapenhuset. Och där står de här två grammarna på pass. Och så kanske en notarie som har en penna och papper. Och så börjar man stryka upp hettan på kvinnor. De gifta kvinnorna har sitt hål dolt. Och pekar ut det märket, så får kvinnan upp i sitt namn. Och då får hon ställa sig på ena sidan vägen. Och så till slut kommer också prästfrun, eller prästfruarna ut. Och den här Hornéus, den här hårda hjälpprästen, kaplanens öster Britta Rufinus, kommer ut. Och så är pojkfan där och stryker upp hettan på prästfrun. Och pekar på ett jävligt märke och får en smäll liksom i ansiktet på kinden. Så han får på ryggen i gräset. Häpen, säger grabben. Vem har så här kraft i sin arm? Ja, det är jag, säger kvinnan. Jag, Britta Rufinus, och jag är gift med honom där. Och så pekar hon på arbetsgivaren. Och pojken blir orolig och säger liksom, åh, ursäkta nådiga frun. Solen, det var solen som spelade med ett spratt. Så käringar, prästfrun klarade sig undan den här utpekningen. Kanske till och med kom av sig lite grann här på kyrkbacken. Det är just det som man berättar som har hänt här utanför.
Men alltså, mer än så, djupare än så gick ändå inte häxtron. Utan att när de pekar ut fel person, då var det en örfil och så var det inte mer med det. För det var ju totalt omöjligt.
Ja, det var när det gäller prästfrun.
Och vi stannade till här vid Torsåkers kyrka på väg upp till Bålberget. Men det var också här som de här kvinnorna som avrättades då för 350 år sedan stannade till för nattvarden.
Ja, visst. Så gå in i kyrkan för att se hur den ser ut. Ja, nu är vi inne i Torsåkers kyrka. Och här hade man ställt i ordning just för den här nattvardsgången och så den här fångepredikan. Och här inne vart ju kalabalik 1 juni då. Det var 62 stycken som skulle dö, avrättas. Kanske hade man trott att de här 9 offren som togs ut redan i slutet av mars, att det skulle räcka och släcka blodtörsten hos överheten och prästerna. Nej, här upptäcker man plötsligt att nej, det var sista stund i livet. Så här roptes himmelskriande hämnd över de som orsakade deras död. Men här hjälpte varken rop eller tårar.
Så det var här, först inne i kyrkan vid nattvarden, som de förstod att nu väntade deras avrättning.
Ja.
Men hur gick det till här inne då, vid de här händelserna?
Ja, jag är inte riktigt klar på hur många de satt med under den här, jag vill säga högtid, det var ju inte. Alltså, hur många som satt där utav resten av befolkningen. För det var ju många, det var 62 människor, mest flest kvinnor i ett uselt tillstånd efter så lång tid, skitiga och bedrövade, alltså mentalt utslagna helt enkelt. Samlarna kom in i dörren och så när de alla var inne då drog vaktmästaren en bomb för dörren, bom, så ingen skulle kunna smita ut. Och sen antar jag att prästerna höll en predikan och berättade om vilka skurkar de hade varit. Och sen då får man gå fram då, en efter en och ta nattvarden. Och på ett vis då erkänna det där brottet som man inte hade begått. Man var ju oskyldiga.
Och vad hände efter att de hade tagit nattvarden här?
Då var man utföst av kyrkan som en boskap och utanför väntade män, söner, anhöriga med bilda spetsgård. Och sen vaktstyrka med vassa vapen kanske, eller vassa granstörer som var vässade för att skydda de här. Dels att de inte skulle fly, men det tror jag var helt omöjligt i det tillståndet de var. Och så alla kände ju alla. Men just skydda dem kanske från resten av befolkningen. De här var ju hatade. Och sen började den här mödosamma vandringen, Golgata-vandringen som jag kallar den för, upp till berget, till Bålberget. Några kunde sjunga en psalm som de sjöng till ända och sen upprepade den. Många dånade av trötthet och dödsängslan. Det kan man ju förstå. Och med det var de anhöriga där och slet upp dem och knuffade vidare i den här högen.
Ska vi gå i deras fotspår?
Ja. Ja, men vi är på stigen upp till Häxberget, som jag hellre kallar för Bålberget. För det har aldrig funnits några häxor. Utan det är Bålberget som gäller för mig.
Det är svårt att ta in. Jag har nämnt det tidigare. Vilken fantastisk försommardag det är idag. Alltså det är en sån kontrast, den här pastorala idyllen. Och så dessa kvinnor då som du säger stapplade och släpade sig upp hit till sin egen avrättning.
Det var nog så det var. Utmärglade, skräckslagna, påknuffade av sina anhöriga om man inte gick tillräckligt fort.
Ja, och det är också så svårt att ta in att deras anhöriga då verkar ha trott på de här anklagelserna. Alltså det, snacka om att liksom strö salt i såren, att deras egna män och barn då bidrog till den här avrättningen.
Ja, det är också en grej man måste tänka på. Alltså här är kvinnor som blir utpekade av sina barn, sin man, grannfruar som man har umgåtts med hela sitt liv. Så att det är liksom mörkrets mörker.
Efter att ha suttit då sedan oktober inspärrade i en kall och mörk källarhåla, fängelsehåla. Men alltså, om du skulle beskriva, vad kan man tänka sig att det var för scener som utspelade sig här då för 350 år sedan?
Ja, gråt och klagan och hårda ord och knuffar.
Och då är vi uppe på toppen av berget, avrättningsplatsen. En gles tallskog, klipporna kommer i dagen, men lite bortanför här så är det lite lingon och blåbärsris ser ut som. Och en vidunderlig utsikt, man ser bergen runt omkring här och så vatten här nedanför. Och bakom dig, den stora minnesstenen. Mm. Här brann häxbål 1675, kvinnor dog, män dömde, tidens tro drabbar människan, står det. Hur gick avrättningarna här uppe till?
Det var ju under ledning av borgmästaren i Härnösand. Och här uppe hade man också förberett sig med tre bål. Ett bål för varje kyrka. Och jag tror att bålen var påbörjade och materialet fanns uppe här. För att varva kropparna och veden. För att det här är ju... I Sverige hade man ju då att man blev dömd till yxa och bål, alltså halshuggen och bränd. I Europa, alltså under 250 år, var det ju levande bränd. Och då gjorde man upp ett bål, satte upp det på en stege, sen tippade man stegen i elden. För det är ju inte så lätt att komma nära en el. Tänk på ett majbrasa. Vi vill man inte vara allt för nära, för det blir utan ögonbryn. Men här skulle jag kunna tänka mig att de gjorde så att man avrättade folk, la dem på respektive bål som tillhör en av kyrkorna då. Ytterlännesbålet, Torsåkersbål och så Dalsbål. Och så när allting var klart då hade man kropparna på ett ställe. Om man tänker sig en vanlig, ordinär avrättning för trolldom, då gjorde man ett bål och så kunde man göra en avsats på bålet där man placerade stupstocken. Så man kan lägga halsen mot. Men här hade man varit listig, för det var tre bål uppe på berget, som jag säger. Och så hade man placerat stupstocken nedanför bålen. Så inte det myckna blodet skulle försvåra antändningen av veden, beskriver Jönsson i sin avhandling. Och när fångarna kommer hit, då resten av befolkningen hamnar nedanför. Och sina vittnen ska titta på. Och jag skulle tro att man har offren bakom bergkanten här i någon inhägnad.
Det går en liten sänka där, så man kan liksom stå lite dold där nästan.
Ja, jag skulle tro det, för att slippa få någon masshysteri när man ser avrättningarna. Plocka fram en efter en av kvinnorna hit. Och så läser säkert pressen någonting över dem. Och så hämnar med händer på böden och hans drängar. Då som sagt slet man kläderna utav den dynga särken av kvinnorna. Och då fick man stå naken. Och det var också fruktansvärt skymfande helt enkelt. Och sen då blir de halsen upp mot sina stupstocken på böden och upp med yxan. Förhoppningsvis välslipade, det tror jag de var. Men att böden var nykter var viktigare. Och så tjock, huvudet rullade undan och så sprutade den 4,5 liter blod i kroppen. Och så var de här då, och tog den sörliga huvudet och kroppen på respektive mål. Och så här går det fram hela tiden. Och där nere står ju folk när jag tittar på honom. Och jag skulle kunna tänka mig att det var många scener där nere. När man ser sin hustru och svärmor bli avrättad. På min familjelinje så har jag en av de största utpekerskorna. Alltså, som pekade ut 33 människor.
En släkting till dig?
Ja, en släkting med Karin Ersta. Hon pekade ut, alltså hon bodde här i Dal. Pekade ut och 15 kvinnor i Dal. 17 stycken nere i ytterlänet där hon var född. Och det var mamma och 5 systrar. Så här karl nu, han står här på berget bland folket och ser då hur hösten och 6 döttrar blir halshuggna. Hur känner han sig, kan man fundera. Och sen alla stackars barn och ungdomar som har varit med i det, ofta tvingade att peka ut. Det är deras lott i livet att ha den här skammen, skulden resten av sitt liv. De var så stränga, de här prästerna, speciellt Hornéus som jag berättade i kyrkan, att de fick order och stiftsmeningar att de ska rida ut i byarna inför att trolldomskommissionen kom hit. Att få fram alla som har utpekat, att få dem att erkänna. Och för att stärka upp det då skulle de tvinga många av ungdomarna. Barnen ville inte alls vara med och peka ut mamma och stora syster och mormor. Nej, då tvingade de dem. De tog ner dem på isen där man hade gjort en vak. Och så band de en rep runt mina på ungdomarna. Tryckte ner dem i vatten. Pressade in dem i iskanten. Skendränkning. Ja, då får man ju erkänna utpekanden. Utav dels utav de som har varit i vatten. Men även av föräldrarna som står på iskanten och tittar på.
Men efter den här avrättningen då för i dagarna 350 år sedan. Alltså hur levde minnet av det som hände? Hur levde det kvar här i trakterna och hur levde det kvar idag?
Ja, det har ju måste ha varit en fruktansvärt stort trauma. Man brukar säga att var 50 kvinna i det här gäldet när pastoratet blev avrättad. Lilla Dal där man hade ungefär 135 vuxna, alltså över 15 år. Där säger nästan 40% av de vuxna kvinnorna var avrättad. Men samtidigt var det ju så i Sverige, som en grej av den här stormaktstiden, att det var ju ett överskott på kvinnor. 18 till 45 års åldern säger man att det fanns dubbelt så mycket kvinnor som män.
För att männen var ute i krig?
Ja, precis. Så att det fanns ju så fall kvinnfolk att ta utav. Men sen samtidigt ska man ju läka såren. Det här var ju byar där man kände varann. Man gifte in sig med varann. Man var faddrar till varandras barn. Alltså, det var läkas. Men sen även det trauma som har funnits i generationer. Därför tror jag också att det försvann ur medvetandet av det till platsen. Ingen ville veta om det. Det var ju hemskt. Alltså, hur fan kunde vi vara så tokiga?
Det sa guiden Håkan Sjöberg och det var Urban Bjørstadius som vandrade med honom uppför Häxberget i Kramfors. 350 år har nu alltså gått sedan Sveriges största massavrättning i fredstid. Vetenskapsradion Historia heter programmet och vi lämnar häxprocesserna nu för att istället rikta blicken mot våra dagars häxjakt. För så har den kallats, Trump-administrationens jakt på och cancellerande av meningsmotståndare. Och det är genom att bända på den amerikanska konstitutionen som Trump arbetar på att tillskansa sig mer personlig makt och omtolka 100-åriga grundlagar. Adam Hjortén är historiker vid Uppsala universitet och har tittat närmare på den amerikanska konstitutionens historia och på den institution som idag arbetar för att väcka amerikaners medvetande om sina grundlagar.
Konstitutionen skrevs 1787 och det är, man skulle kunna säga att det är två saker. Dels så är det grundlagstext, så att det är en lagtext som fortfarande är den. Texten själv säger att det är the supreme law of the land. Det är en lagstiftning som trumfar all annan lagstiftning, inklusive då på delstatsnivå. Så det är den lagstiftning som gäller för i grunden då för hela landet. Det är det ena. Och sen så, vad den gjorde 1787 är också att den skapade det amerikanska politiska systemet. Mm. Så den skapade systemet med en maktdelningsprincip, till exempel mellan då kongressen, lagstiftande församlingen, högsta domstolen, den liksom juridiska grenen, och sen så presidentämbetet och det exekutiva grenen. Så att i grunden är det de två sakerna, det är lag och det skapar det politiska systemet.
Och det här är ju, vad jag begriper då, ett verkligen ikoniskt dokument i USA, förstås än idag. Jag tror även många utanför USA nästan skulle känna igen den på håll. Man ser ju de här första orden, formuleringen "we the people", vi folket, och bara hur man liksom ramat in det här urdokumentet idag. Beskriv, vad finns den här konstitutionen numera?
Ja, originaldokumentet finns i amerikanska nationalarkivet, National Archives, som är en huvudbyggnaden ligger mitt i Washington DC på The Mall. Och det är liksom en så här ny klassicistisk tempellik byggnad där man kan gå in, och sen så finns det en jättestor rotunda mitt i det rummet som är som ett sakralt rum. Mm. Och längs med väggarna där så finns det tre dokumentsamlingar som ligger i såna här display cases.
Mm, som ska bli skottsäkra och klara, vadå, kärnvapenattacker.
Ja, det sägs så, det vet inte jag om det stämmer, men det kanske det. De är i hög säkerhetsnivå i alla fall. Ja. Och det är då självständighetsförklaringen från 1776, det är konstitutionen, och sen så är det också The Bill of Rights, vilket är de 10 första tilläggen till konstitutionen som antogs precis bara åren efter att konstitutionen skrevs, som är i princip samtidigt.
Och det här är en plats dit, ja, men man tänker amerikanska skolbarn, men egentligen vilka amerikaner som helst förväntas och faktiskt besöker då, och ja, tänker jag, känner stor andakt när de går in i det här rummet och ser de här dokumenten.
Absolut, det är ett rum som den känns verkligen sakralt och nästan kyrkligt när man går in där. Och som du säger så är det ju amerikaner som kommer dit, men det är också en stor turistattraktion att gå dit och se de här dokumenten. Så där finns de, och det visar också, det här är någonting jag brukar säga till mina studenter, just att be dem fundera på var den svenska konstitutionen ligger någonstans. Vilket museum finns den på? Eller vad kan du se den utställningarna? Och alla ser alltid ut som frågetecken.
Ja, det gör jag också nu, kan jag säga.
Ja, för givetvis så finns det ju ingen sån plats.
Nej.
Den svenska konstitutionen har liksom inte den typen av betydelse som den har i USA. Och det säger då någonting om en tredje betydelse som konstitutionen har, vilket är en kulturell betydelse. Konstitutionen har också blivit ett kulturarv. Framför allt från så där slutet av 1800-talet och sen så fram till idag. Och det gör också att konstitutionen då, den finns som originaldokument i det här utställningsrummet. Men sen så finns ju också, precis som du sa, man känner till det här "we the people"-orden, de första orden i konstitutionen. Och de finns ju på nästan allting som en turist kan köpa när man besöker Washington eller Philadelphia. På muggar och på tecken och på kuddfodral och på tröjor och pennor och allt vad det kan handla. Liksom. Mm.
Vad slår det an för sträng då skulle du säga hos amerikanerna när de tänker på sin konstitution?
En är ju att det är ett väldigt centralt dokument för den amerikanska medborgerliga nationalismen. Det finns vissa symboler som är oerhört viktiga i den här föreställningen, just om att vara amerikan, det är att liksom acceptera olika typer av värderingar om frihet, om demokrati, ett rättssamhälle och så vidare. Och där är självständighetsförklaringen väldigt viktig, som just det här dokumentet som liksom är borgar för frihet i USA. Och sen så då konstitutionen, som också är ett oerhört viktigt symbol och oerhört viktigt dokument när det gäller tanken om den långvariga amerikanska demokratin.
Så lite grann att vara amerikan, det är svaren på den frågan, vem man är, hittar man kanske i konstitutionen på ett eller annat sätt?
Ja, men det är, många skulle ju säkert hävda det i USA. Och samtidigt är det precis det där idag som är lite, som skaver lite. För att konstitutionen är ju då ett dokument som under de senaste decennierna inte minst, konstitutionen har alltid liksom, säga, varit ett omdebatterat dokument. Och det har också förändrats väldigt mycket, ska man komma ihåg. Efter inbördeskriget, slaveriet avskaffades. Och den ursprungliga konstitutionen accepterade slaveriet som institution, till exempel. Så att den har förändrats, vilket är viktigt att komma ihåg. Men under de senaste decennierna så har också ryktats en ny form av kritik, som man kan säga, mot konstitutionen. Att den kanske inte är särskilt väl fungerande, att den inte representerar amerikanska folket på ett särskilt bra sätt. Och att vissa av de fri- och rättigheter till exempel som finns där, till exempel det andra tillägget som mycket känns som Second Amendment, som handlar om bland annat att rätten att bära vapen. Att det har liksom framkommit en diskussion om huruvida det är ett föråldrat dokument. Hur väl fungerar konstitutionen idag? Hur väl fungerar den amerikanska demokratin idag? De typerna av diskussioner centreras kring konstitutionen.
För det pratas ju idag i ett Amerika under Trumps ledning att det här landet USA befinner sig i en konstitutionell kris. Vad skulle du säga som historiker har grottat ner dig i konstitutionen och dess historia då, hur den debatteras idag? Vad är det för konstitutionella kriser egentligen som pågår just nu?
Ja, just idag så handlar det ju väldigt mycket om att Trump försöker att utöka presidentmakten på olika sätt. Och Trump försöker ju göra vissa saker för att ta sig själv mycket större makt. Kongressen här har inte satt emot särskilt mycket. De har ju själva verket avsagt sig ganska mycket av den makt som de har. Kongressen är den lagstiftande församlingen. Det är de som sitter på pengapåsen med skattepengar till exempel. Men Trump har försökt att göra så att det är liksom han och presidentämbetet som ska ha makt över ja, vissa saker som kongressen ska ha makt över. Men det som framförallt har liksom frammanat en potentiellt då konstitutionell kris är att han inte heller har lytt domstolen. Han har inte lytt vad domstolen säger, deras tolkning av konstitutionen. En sak som han försökte göra med en executive order väldigt snart efter att han blev president här i januari i år är att skriva en executive order om att medborgarskap inte ska ges från födseln, vilket det enligt konstitutionen faktiskt är, birthright citizenship.
Ja, precis. Är man född i USA, så står det enligt amerikanska konstitutionen, så blir man amerikan. Alltså oavsett om man vill eller inte, om man säger så. Då man kan ju vara på genomresa och råka vara född där, då får man amerikansk medborgarskap.
Ja, men i princip, då blir man amerikansk.
Så har det varit i alla fall.
Ja, och han då skrev den här executive ordern och förklarade att så är det inte längre. Men grejen är att en president kan inte själv ändra i konstitutionen. Det är en ganska komplicerad process att göra det. Så att mycket av det som Trump har gjort nu i början av sin presidentperiod har varit att utmana konstitutionen på olika sätt. Och det som då har frammanat de här diskussionerna kring en konstitutionell kris är att han och administrationen inte alltid har verkat lyssna på domstolarna som har sagt att han har gått för långt.
Du har ju tittat närmare på en institution som verkligen, kanske mer än någon annan i USA, bryr sig om den här konstitutionen. Ett museum får man nästan kalla det för, även om man kan bedriva väldigt bred verksamhet i Philadelphia, som väl också kan sägas vara liksom, ja, konstitutionens hjärta och kanske hela USAs hjärta på något vis. Berätta, vad är det här för institution egentligen?
Ja, Philadelphia vill gärna framställa sig själv som nationens vagga. Och den här museet som det faktiskt är då, heter National Constitution Center, det nationella konstitutionscentret. Det grundades 1988, precis ett år efter 200-årsjubileet.
Just det.
Och instiftades av kongressen och av president Reagan. Öppnade 2003. Och det ligger då på en park utrymme i centrala Philadelphia som kallas Independence Mall. Och den här stora museet då, som är en liksom grå granitbyggnad, väldigt stor, modernistisk, har museiutställningar om konstitutionen, konstitutionshistoria. Den ligger precis norr om, blickar ut över det som kallas för Independence Hall. Den här gamla byggnaden där konstitutionen skrevs och också självständighetsförklaringen då skrevs under. Och,
mm. Ja, det är verkligen ursprungsplatsen egentligen för USA kan man säga, som det här museet är inrymt vid. Mm. Vad vill man göra då på det här museet? Och framförallt i våra dagar när konstitutionen är i kris.
Ja, museet kom till för att dels liksom då, ja, hylla konstitutionen och hylla den konstitutionens historia och plats i USA. Och det är uttryckligen, det är det som står i kongressens dokument som skapar den här institutionen. Att det ska vara en icke-partipolitiskt bunden organisation som ska förmedla kunskap om konstitutionen. Och det är i grunden vad den försöker att göra idag. Anledningen till att den byggdes är också för att man på 80- och 90-talet hade observerat att man tyckte att amerikaner hade en för dålig kunskap om konstitutionen. Inte minst skolbarn kunde liksom inte nämna viktiga principer i konstitutionen eller vem som hade skrivit konstitutionen.
Det förväntas man kunna göra som amerikansk skolbarn helt enkelt. Drabbla alla de här amendmentsen, tilläggen då kanske till exempel.
Det här är liksom en väldigt lång, en talepunkt som har funnits väldigt länge. Mm. Men det finns en sån förväntan. Jag ska också säga att det är ett mål som aldrig har uppfyllts. Även om museet har funnits nu i 20 år så kan skolbarn idag generellt nog inte vissa grundläggande saker om konstskolan. Mm.
Men man, som du säger, man vill inte vara partipolitiska på det här museet. Förstås kan man ju tycka då i ett svenskt sammanhang. Hur väl lyckas man med det? Hur gör man ens det då i ett USA av idag som är så polariserat mer än någonsin tidigare?
Ja, det här tycker jag från mitt liksom forskarperspektiv är oerhört intressant, för att precis som du säger så ska institutionen inte då vara partipolitisk. Men det är väldigt svårt idag att ha diskussioner om konstitutionen som inte blir partipolitiska. Mm. Eftersom konstitutionen har politiserats så pass mycket. Man kan ju ta ett antal exempel på det. Det är diskussioner om rösträtt. Det är diskussioner om abortlagstiftning, om vapenrätt. Det är diskussioner om just nu då, presidentmakten till exempel. Men också saker som att högsta domstolens domare sitter på livstid. Och att senaten är konstituerad på ett sånt sätt så att små delstater som Norddakota har samma representation som jättedelstater som Kalifornien. Hur demokratiskt är det? Och så vidare. Så att och det här är ju liksom partipolitiska frågor väldigt mycket. De har blivit det i USA. Och det är klart att för ett museum som det här då, som inte ska vara partipolitiskt, så är det rimligtvis en utmaning.
Ja, det tänker jag, att å ena sidan då kanske man skulle kunna vara så utslätad på något sätt så att man blir jättetråkig och irrelevant som museum, eller så ger man sig ner bland de här skyttegravarna då, och då undrar man ju då förstås hur de gör det, att liksom hitta och balansera bland alla dessa meningsmotståndare.
Ja, och det här är någonting som de har gjort i ökad utsträckning under de senaste 10 åren. Till en början så adresserade de inte det här med liksom, ja, partipolitik och polarisering framförallt särskilt mycket. Men under de senaste 10 åren har de gjort det. Man känns sig tvingade att göra det, tror jag, eftersom som den politiska polariseringen i USA har vuxit sig så oerhört stark. Det går nästan inte att liksom komma förbi den. De har varit tvungna, tror jag, som institution att hantera det på något sätt. Och vad de gör är att de framförallt betonar vad man i USA då kallar för civil dialogue. Någon form av respektfullt samtal kanske man skulle kunna översätta det som i Sverige. Mellan meningsmotståndare. Och det som sätt som de definierar så att säga meningsmotståndare på är konservativa och liberala eller mer vänster forskare helt enkelt när det gäller konstitutionell rätt.
Mm.
Så att man de ägnar väldigt mycket energi åt utåtriktat program med paneldebatter, men också en podcast som de har till exempel. som diskuterar konstitutionell rätt då, men från ett höger och från ett vänsterperspektiv.
Mm. Och jag såg på deras hemsida några av de senaste sakerna de har pratat om och bjudit in oliktänkare kring då, var ju just det här 14:e tillägget, va? Det som handlar om medborgarskapet, ja. Huruvida man blir automatiskt medborgare när man föds i USA. Det är en sån fråga där man har tydligen haft väldigt många olika gäster som då, vad jag begriper då, har stött och blött de här frågorna. Men funkar det då, skulle du säga, när du tittar utifrån ändå på det som den här verksamheten bedrivs som? Alltså, hur väl faller det ut?
De har en väldigt hög profil, det här museet. De försöker verkligen vara det nationella museet som de vill vara. Och de här personerna som de bjuder in till de här samtalen är oerhört högprofilerade och välmeriterade forskare. Och vad de gör i de här diskussionerna är att de ser till att diskussionerna fokuserar på lagtext. De juridiska diskussionerna. Det gör också att om gemene man så att säga försöker lyssna på de här, så de är väldigt svåra genomträngliga för många, tror jag. De ligger på en väldigt hög akademisk nivå. Men just att de fokuserar på det juridiska och på vad konstitutionen säger och olika tolkningar, liksom rättsfall och så där, högsta domstolens utlåtande. Det gör också att de inte fokuserar på de sociala konsekvenserna av det här. Så när du nämnde precis det här med birthright citizenship. Mm. Och det är klart att det har ju en jättelik konsekvens för tusentals, om inte miljoner amerikaner. Mm. Men det är ingenting de fokuserar på och diskuterar. Utan de diskuterar olika typer av tolkningar av konstitutionen som text. Mm. Och det är ju lite begränsande, för det är klart att juridik är också politik. Och allting som har med konstitutionen att göra påverkar människor i sin vardag. Aborträtt är ju ett jättetydligt sånt exempel.
Vad tror man vill göra? Det låter ju som att man anstränger sig mycket för att kunna balansera i det här polariserade landet då. Men samtidigt när USA, som många har sagt då, befinner sig i en konstitutionell kris på mängder av fronter. En sån här institution kanske skulle kunna fylla en viktig roll att, vad vet jag, försöka jämka mellan oliktänkare eller vidga förståelsen generellt sett bland befolkningen. Vad kan de spela för roll i det här krisande USA?
De vill spela en sån roll. Jag har intervjuat folk som kommer därifrån institutionen och de vill vara en modell för USA. Det är ju inte rimligt, skulle jag säga, att de är en modell för amerikaner i allmänhet. För att den här typen av samtal är inte någonting som amerikaner allmänhet kan ha. Men de kan vara en modell, tror jag, för andra museum och kanske också för mediebolag till exempel. Hur man pratar om svåra politiska frågor. Mm. Det amerikanska medielandskapet är oerhört politiserat idag och det är ett problem. Så att de vill spela en roll där. Men sen så är det ju då frågan vilken roll de faktiskt spelar idag. Och de har en väldigt hög svansföring. Men tyvärr så når de nog inte ut precis på det sättet som de vill. Och jag tror faktiskt att en anledning till det är just att de försöker vara nyanserade. Det är inte det som bryter igenom i medieklimatet, utan som det som bryter igenom, det är de ideologiska tolkningarna som olika tankesmedier till exempel står för. Det finns en potentiell komplicerande faktor här, och det är just att vi har pratat om det här med att USA potentiellt då befinner sig i en konstitutionell kris. När de flesta pratar om det så är det i juridiska termer eller politiska termer. Men det kan vara så att USA också befinner sig i en konstitutionell kris i kulturell bemärkelse. Alltså just om man betraktar då konstitutionen inte bara som ett juridiskt dokument och som ett politiskt dokument, men också som ett kulturarv. Det finns slitningar här kring konstitutionens status i USA. Och där tror jag att det här museet, jag tror inte att de är oroliga för det, men det är någonting som ligger här i grunden och skaver hela tiden. Vilken roll har liksom konstitutionen i det amerikanska samhället idag som symbol? Jag tror att det har fått sig en törn under de senaste, så där, det är långsamt under de senaste decennierna och sen så potentiellt lite mer accelererande här under senare år.
Det säger Adam Hjortén, historiker vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Och det får också avsluta dagens Vetenskapsradion historia. Vi är tillbaka nästa vecka ute i våra försomriga trädgårdar för att berätta om trädgårdens historia i Sverige. Missa inte det.
Vetenskapsradion historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Första gången i veckan vi har Vetenskapsradion historia här i P1. Det är tisdagar efter klockan 14. Och imorgon söndag.
I hjärnan. På Louise Epstein.
Ibland när jag har svårt att sova så tar jag en tablett paracetamol. Jag vet att det inte är ett sömnmedel, men jag förväntar mig ändå att pillret ska fungera. Och efter en liten stund så brukar jag somna. Placeboeffekt, säger mina kompisar och skrattar lite. Hur fungerar placeboeffekten egentligen? Och vad krävs det för att den ska börja användas i vården, till exempel för att lindra smärta?
Gäst är Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap.
Karin, när blev placebo din grej?
Ganska många år sedan. Jag började liksom att göra experiment på människor inom smärtområdet. Så jag har ju alltid liksom undersökt människor i laboratorium. Och ganska snabbt när man gör smärttester på både friska, frivilliga och på patienter som är frivilliga i forskningen, så märker man liksom att hur man säger någonting och hur man presenterar det som ska göras, så kan smärtan upplevas väldigt olika. Fast jag gör exakt samma sak. Och det där liksom, i hur mina ord formade upplevelsen hos patienterna, blev jag rätt fascinerad av. Det är ett problem, alltså, det vill man ju inte ha. Som experimentalist vill man att allting ska vara standard och det inte ska finnas några sådana felmarginaler alls. Men det där problemet då, eller bruset som vi kallar det i experimenten, det blev nästan liksom mest intressant för mig.
Men blev du stelare då mot patienterna och tänkte att nu ska vara så exakt samma sak, låta på exakt samma sätt?
Ja, poängen var att jag var tvungen att börja liksom ha manual. Både för mig, mitt kroppsspråk, de orden jag använder, också så här ordningen på, ger man en lös stimulering först och sen en hård. Allt det där spelar jättestor roll när man ska mäta smärta. För folks förväntningar liksom spelar in så mycket och formar hur ont någonting gör. Så bara ordningen på styrkan i stimuleringarna kan göra jättemycket.
I hjärnan på Louise Epstein hör vi imorgon söndag, strax efter 2:30 på eftermiddagen. 2:09 på natten har det så blivit dags för en stunds eftertanke.
Ljuset som lyser vid horisonten är temat för dagens andakt med Marie Demker från Ekumeniakyrkan i Göteborg.
Ordet hopp förekommer överallt i Bibeln. I Gamla testamentet särskilt mycket i Saltaren och Jobb, och i Nya testamentet i Paulus brev. Hopp är uppenbart ett helt centralt begrepp för tron på Gud. Psalmisten i Gamla testamentet talar oavbrutet om hur han sätter sitt hopp till att Gud ska skydda honom, rädda honom och räcka ut sin hand. Jobb beklagar sig. Han som prövas så hårt frågar sig vilket hopp han kan ha. Har jag styrka som kan ge mig hopp? Finns ett slut som ger mig tålamod? Och svaret är nej, för mig finns ingen hjälp. Alla vägar är stängda. Så säger Jobb i det 6:e kapitlet. Men om vi läser vidare i Jobs bok så var väl alla vägar inte stängda trots allt. Gud upprättar Jobb till slut. Han lever ett gott liv med barn och husdjur. Och Jobb säger, jag vet att du förmår allt. Inget du föresatt dig är omöjligt för dig. Så står det i slutet, i det 42 kapitlet. I Efesiebrevets inledande kapitel skriver Paulus att jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och som gör saker omöjligt är oftast vi själva. Vi vågar inte tro. Vi vågar inte ens hoppas. När hoppet slocknar, då tar mörkret över. För den som hoppas är ingenting omöjligt. Jag vet att det låter verklighetsfrämmande, men jag ser också i min egen familj hur mycket hoppet betyder. Att aldrig ge upp. När min pappa försvann in i demensens mörker fortsatte jag att tilltala honom, prata med honom, krama honom. Inte för att jag trodde att han skulle bli som vanligt igen. Nej, men för att hoppet om kontakt fanns där. Och så en dag så sa han plötsligt adjö, mötte min blick med ett leende och en vänlig avskedsfras. Att jag aldrig gav upp hoppet om att min pappa skulle se på mig och veta att jag var hans dotter gav mig kraft att behandla pappa som just min pappa. Och hoppet blev också uppfyllt. Hopplösheten gör mig istället missmodig. Att hoppas är också att tro. Hundar och katter hoppas inte. Människor hoppas. Därför att det finns en aning om det gudomliga nedlagt i oss. Att det finns något mer. Något som går utöver det vi ser och känner. Vi hoppas ju på det vi inte ser. Jag har aldrig tagit emot några änglar, så vitt jag vet i alla fall, i mitt hem. Men jag har mött människor som förmedlat hopp, precis som änglar gör, när hoppet ändå varit ute. I min ungdom mötte jag en läkare som mitt i mörkret förmedlade en tilltro till framtiden. Och det räddade mitt liv. Hon var övertygad om att jag hade en ljus framtid. Det var bara en fråga om tid och tålamod. Och hon fick rätt. Det är hoppet som gör att jag fortsätter att försöka göra gott i vardagen. Men det är också hoppet som gör att jag arbetar med ting som ska överleva mig själv. Plantera träd, underhåller hus, uppfostra barn. Utan hopp blir världen bara här och nu. Och världen är inte bara här och nu. Den fanns till innan jag fanns. Och den kommer att finnas långt efter det att min kropp har blivit mull. Hoppet är vad som för livet vidare från generation till generation och från människa till människa. Det är Guds gnistan i världen. Herre Jesus Kristus, lys upp mitt hjärta med ditt hopp. Ge mig mod att hoppas även när mörkret vill kväva mig. Räck ut din hand till mig.
Du har hört andakten i P1 med Marie Demker, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och aktiv i Ekumeniakyrkan, i en repris från förra året. Musiken i programmet var The Nearness of You av Hoagy Carmichael. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
Joel Bergqvist är kocken som ägnar mer och mer tid åt att restaurera gamla gjutjärnspannor. Varför? Det får du höra i Meny efter nyheterna nu när klockan är 2.
Utanför Hudiksvall attackerades under kvällen en man i 60-årsåldern i sitt hem av två för honom okända unga personer som ska ha knivhuggit honom. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt polisen fick mannen ytliga skador som inte var livshotande. Polisen utreder händelsen som grov misshandel och grovt hemfridsbrott. Ingen har ännu gripits. Från och med imorgon, alltså 1 juni, så höjs panten på returglasflaskor till 3 kronor. I samband med det lanseras också en ny pantsymbol så inte konsumenter ska missa vilka glasflaskor som går att panta. Filip Mäki jobbar på Systembolaget och hoppas att fler börjar panta sina glasflaskor.
Det är ju bara endast 15% av alla, både 50 och 33 centiliters flaskorna som kommer tillbaka. Och vi vill ju gärna se en förändring på det, då vi strävar efter att ge ett lägre klimatavtryck.
I mataffärer och på Systembolaget kan man lämna igen glasflaskor med märkning som sedan diskas och tvättas och återanvänds. Och nu höjs panten alltså kraftigt till 3 kronor på grund av EU-krav. För glaset är en av de mest miljövänliga förpackningarna vi har.
Vad tror du då? Kommer det bli en rusning?
Det hoppas jag nästan, men vi får väl se.
Anna Tornhusdotter, P4 Norrbotten.
Forskare har upptäckt en ny möjlig dvärgplanet i vårt solsystems utkanter. De kallar den för 2017 OF-201, skriver Reuters. Det handlar om en himlakropp som är runt 700 km i diameter och som kretsar runt solen långt utanför Neptunus bana. Ett varv runt solen beräknas ta runt 25 000 år. Forskarna beskriver det som ett av de mest avlägsna synliga föremålen i vårt solsystem. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Några myter ska avlivas nu när vi får en hel halvtimmes program om gamla gjutjärnspannor.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vi fick ett mejl från Albin Lindgren. Så här skriver han. Det finns en skatt av svenskt gammalt gjutjärn där ute som jag upplever att folk inte är medvetna om. Det skulle vara intressant att höra lite om kanske historia, men också om lite myter som finns. Att det är svårskött, du får inte ha diskmedel i dem, syrliga ingredienser förstör beläggningen och så vidare. Jag får lite ont i magen var gång jag möter någon på väg hem med en ny non-stickpanna som kommer att vara sönder inom ett år och då ge ifrån sig farliga cancerogena ämnen till stackaren som inte vet om det. Tipsar också om kontot Uppsala Gjutjärn på Instagram. Det är en kille som restaurerar gjutjärnspannor. Ja, så skrev alltså Albin i ett mejl. Vår mejladress är förresten meny@sr.se om du vill höra av dig. Och nu blir det ett sånt program som Albin önskade, med mannen bakom Instakontot som han nämnde. Ett program om gjutjärnspannor och grytor, till exempel om hur man ska sköta dem, som att det är helt okej att diska dem med diskmedel.
Det är så mycket mer än bara en stekpanna. Det är en personlig historia, det är en nationell historia. Gjutjärn är i vårt blod här i Sverige på så många sätt.
Ja, kan du beskriva vad du har här på lagerhyllorna?
Ja, det är en rejält stor samling med restaurerade gjutjärnsföremål. Husgeråd av gjutjärn från de senaste 150 åren ungefär. Så det är stekpannor, grytor, plättlagg, pannkakslagg.
Jag är i Uppsala i Joel Bergqvists lilla verkstad. Lagerhyllorna längs väggarna är fyllda med gjutjärnsgrejer som han renoverat.
Och sen är det ju jättefina såna här stora grytor, wow.
Ja, då har jag ju allt från 3 liter till 10-12 liter.
Bauta stor.
Ja, kanske 10-12 liters gryta från tyska Carl Gottbill. Sån här är från sent 1800-tal.
Ja, och ganska tunt gods.
Ja, så att den går att hantera.
Ja, precis.
Numera gjuter ju ingen 12-13 liters grytor i gjutjärn. Det är ju helt ohanterligt. Men de
finns ju inget skåp som går in.
Nej, precis. De passar inte i moderna
hemkök.
Min personliga favorit, plättlagg för 18 plättar från tidigt 1900-tal.
Jättefin.
Ja, de är fantastiska.
Och alltså, allting ser ju sprillans nytt ut.
Hur gammalt den är så går gjutjärn att få återställa till fantastiskt skick.
Hur gamla är de här som ligger här?
Den här är nog från första årtiondena av 1900-talet. Så den här är över 100 år gammal. Ah. Eller runt 100 år gammal. Pannkakslagg från Husqvarna från kanske 50-60-tal.
Ja. De ser ut som de är inte använda, de är alldeles nya, de är insmorda.
Ja, de är inbrända och helt redo att användas. Så jag har gjort rent alltihop med elektrolys. Så att allt smuts, all rost, allting bara lossnar. Allt som inte är järn lossnar.
Nu i din lilla verkstad där du har grejerna står på lagerhyllor och sådär. Och du gör allting här alltså?
Jag gör allting
här. Men det är jättelitet, vad kan det vara?
Ja, det är 8 kvadrat.
Ja.
Det är väl 200-250 färdiga objekt och kanske 100 rostiga saker som står i väntan på att fixas klart. Och så har jag 2 tankar, elektrolystankar med strömförsörjning i.
Det står här på golvet. Mm. Det är någon slags plastbaljer. Jag vet inte vad det kan vara, många liter är de?
Ingen aning.
Nej, man kan vara, måste tänka.
1 meter x 60 centimeter.
Ja, typ.
Gammalt blir som nytt med hjälp av elektrolys. Elektrolys betyder att starta och driva kemiska reaktioner med elektricitet. Man behöver 2 grejer som leder ström, 2 elektroder. Och man behöver en jonlösning, en elektrolyt. Och så behöver man en strömkälla med likström, typ en laddare till ett bilbatteri med svag ström.
Det man gör är att man drar el genom en offerplåt. Den hänger ner här och så har jag på sidorna här och här. Jag drar el genom den och el genom stekpannorna.
Ja. Är det vatten bara eller?
Det är vatten med en elektrolyt. Jag använder natriumkarbonat. Så att det är inga starka kemikalier, inget frätande eller sådär. Reaktionen sker på offerplåten så att den metallen kommer rosta sönder. Och allting som man inte vill ha på stekpannorna, det dras dit
liksom.
Ja, men lite så.
Där är en gammal stekpanna.
Där är nog någonstans runt sekelskiftet.
Och där ser man liksom att det släpper ett skinn nästan.
Ja, så det här är årtionden av inbränd smuts och matrester. Det är bara att skrapa bort och så lossnar alltihop. Och när det har lossnat, då borstar jag rent dem riktigt rejält med stålborsten.
Och det ser ut som det är alldeles nytt järn där liksom.
Nej, ingenting av järnet påverkas av det här. Om man använder mekaniska metoder som blästring eller slipa med maskin och sånt där, då gör man inverkan på järnet. Jag använder elektrolys just för att bevara ytan på järnet precis som den var när den göts. Det tar allt från 3 timmar till ett dygn innan den går att bearbeta enkelt. Det beror lite grann på pannan. Det här är nog arvegods som någon har fått från sina föräldrar. Så får de tillbaka dem i nyskick. Här borta har jag en stekpanna i rejält behov av rengöring. Så här kan de se ut när jag börjar ta hand om dem.
Så. Det är ju så här de ser ut när man då, om man kommer in i ett gammalt ett torp som ska bli sommarstuga, så hittar man någonstans i bråten.
Jajamän.
Då tänker man, det där är bara slänga.
Ja, och det slänger ju folk. Och så ska vi inte hålla på. Det här är en fantastisk stekpanna från tidigt 1900-tal. Och den har alltså ett halv centimeter tjockt, klibbigt, knottrigt,
äckligt.
Ja, det här är en riktigt äcklig panna. Det här är en av de äckligaste jag har hanterat faktiskt. Just att den är klibbig.
Ja.
Efter ett dygn i elektrolystanken, då har allt här lossnat. Och när det har gjort det, då smörjer jag in den med rapsolja. Och så bränner jag in ett lager polymeriserad rapsolja på den här. Sen repeterar jag det några gånger tills den är blank och fin. Och sen är det bara tuta och köra.
Ja. Alltså, du bränner in ett lager
polymeriserad rapsolja. Så här är det. När man smörjer in gjutjärn med